Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Varmt välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast som den här veckan görs av mig, Greta Thurfjell, och min kollega Kajsa Heidel. Hej!
Hej!
Du är musikkritiker och just nu reporter på DN Kultur.
Stämmer.
Välkommen hit. Vi har samlats här idag för att prata om Sally Rooneys andra roman Normala människor, som precis har kommit ut på svenska. Vad ska du prata om, Kajsa?
Jag ska prata om massa saker, bland annat hennes, Mariannes vistelse i universitetsstaden Lund, och jag tycker att det kanske är det minst trovärdiga perioden i hela boken.
Okej. Jag ska bestrida detta, men jag ska också prata om lyckliga romantiska slut, varför jag är så fäst vid dem och varför den här boken eventuellt inte erbjuder det lyckliga slut som jag önskade mig. Det känns som hädelse och spoilervarna för en roman, men om det nu finns några som är överkänsliga för spoilers där ute, så kan ni läsa boken först och lyssna sen.
Marianne O'Connell går i samma gymnasieklass i en liten irländsk stad. Hon är överklass, udda och ensam. Han är skolans populäraste kille och hans mamma städar hemma hos Marianne. Naturligtvis inleder de en relation. Men när de båda flyttar till Dublin för att gå på universitetet förändras deras roller gång på gång. Normala människor är Sally Rooneys andra roman, utgiven på Albert Bonniers förlag i svensk översättning av Clara Lindell.
Kajsa, du har precis läst Normala människor för första gången. Jag har precis läst om den. För jag läste den när den kom ut på engelska här för nästan precis ett år sedan. Som jag minns. Vilket är ditt spontana intryck av Normala människor?
Ja, alltså mitt spontana intryck är väl, för att vara en så kallad millennieförfattare, så tycker jag nog att hon är ganska omillennial. Men i bemärkelsen att jag liksom inte, nu har jag ändå ägnat en del tid åt att läsa de övriga millennieförfattarna som klassas till denna lilla.
Jag kommer
att
sticka till dig i olika romaner.
Ja, men inte bara. Men jag tänker att det är liksom, det som skiljer henne åt är att jag inte alls känner samma starka igenkänning som jag läser typ Jonna Frid eller Vera von Essen eller den här My Year of...
Och Tessa Morsfeldt.
Ja, precis. Och det handlar säkert jättemycket om att jag inte kan hitta samma typ av humor, den här vassheten i liksom huvudkaraktärerna, att det inte finns de är inte så här likgiltiga på det självironiskt så här, det här sättet som jag känner igen mig väldigt mycket i. Det hittar jag inte i Sally Rooney på samma sätt. Och sen så tycker jag också att typ miljöerna eller där det utspelar sig, det är liksom inte typ gallerivärlden i New York eller så här, Stockholm. Det är liksom en ganska mossig irländsk småstad, och så kommer de till en sån elitskola. Det är ganska så här, skoluniform. Det känns typ som, jag får nog säga, är det typ Twilight eller typ Harry Potter? Det är den typen av bilder jag får upp när jag läser hennes.
Ja.
Nu har jag i och för sig inte sett Twilight.
Gud, nu kan du inte ha sett Twilight. Jag har sett dem så många gånger.
Inte en enda minut av
Twilight. Jag har sett dem, jag har läst dem.
Wow. Håller du med mig om att det är Twilight-stämning?
Jag håller inte med dig om att det är Twilight-stämning. Men däremot så håller jag med dig om att de inte är... Karaktärerna eller romanfigurerna, som det heter på svenska, är inte alls självironiska på samma sätt. Eller Marianne och Connell hatar sig själva, så gör de inte det på ett roligt sätt.
Nej, exakt.
Jag tror det är det som är skillnaden. Och det gör de kanske inte så mycket i hennes förra roman, Samtal med vänner, heller egentligen. Hon
Fast hon, där finns det en annan typ av humor och självironi.
Den är ju annorlunda kanske på det sättet att den är mycket tydligare än millennial bok.
Eller hur?
Tycker du inte det?
Jo, ja, verkligen. Verkligen.
Hur tycker du att de skiljer sig åt, de här två romanen? Samtal med vänner kom 2017.
Ja, alltså på ett sätt tycker jag nästan, alltså tycker och tycker, men jag skulle nästan hoppas typ att Normala människor var hennes debut och att Samtal med vänner är liksom uppföljaren, för då skulle jag kanske vara mer intresserad av hennes vidare. Alltså jag tänker att den är också mer komplex i att den handlar om fyra huvudpersoner till skillnad från då Normala människor som det är två. Det kretsar runt en ganska, i många bemärkelser, en väldigt traditionell kärleksrelation.
Verkligen.
Även om det finns intressanta teman där, men det handlar liksom ändå om en on and off-relation som pågår under fyra års tid. Där jag tycker att kanske Samtal med vänner har en mer samtida tema i att man typ diskuterar just kärleksrelation, typ tvåsamhet, liksom hur det liksom löses upp, tänker jag, i hennes första roman, men inte lika mycket i då Normala människor.
Den första jag hänger verkligen med. Den första är ju lite queerare på ett sätt också, kan man säga.
Absolut.
Ja, det är sant. Det har du helt rätt i. Jag tyckte väldigt mycket om den första romanen när jag läste den, och sen så tyckte jag när jag läste den här, så tyckte jag också, första gången jag läste den tyckte jag att den var helt otrolig. Jag kommer ihåg att jag läste den på väg hem från en resa och satt och var så här, när jag stängde igen den så var jag liksom helt knockad. Alltså jag var helt utslagen. Det kan ha haft att göra med att jag var ganska bakis, men jag var liksom helt förstörd av den.
Skrev inte du en text om att du inte hade, att du inte kunde läsa en bok igen, eller vad var det?
Precis. Jag skrev när jag hade läst en, bara någon sån liten grej på den som var just det där att jag stängde den och kände så här, fy fan. Hur ska jag överleva det här? Mm. Och det måste ha varit någonting i mig då som var så himla samstämd med karaktärerna, eller hur de kände och deras så här letargi typ. Vi kommer att prata mycket om de här liksom, hur deras sinnestillstånd är. De möts första gången som vi har hört då vi möter dem första gången i hemma hos Marianne, där Connells mamma är städerska.
Just det.
Och Connell ska hämta henne efter skolan. Eller efter när hon är klar med jobbet. Vad tycker du om den scenen liksom, när de möts? Hur tycker du att deras relation etableras då?
Oj, du får nog påminna mig eftersom att du har själv spaning om den här scenen.
Nej, jag har inte en spaning om den här scenen. Jag var nyfiken på hur du tycker att deras relation etableras, därför att de ju från början målas upp som så olika och som antagonister nästan. Att de pratar inte med varandra i skolan, och Connells killgäng mobbar Marianne, och hon är utstött och hon är så här väldigt beläst och väldigt liksom fin, så här tjusig, men extremt utfryst i skolan. Mm. Så, och det är ju liksom nästan en klyscha då att de ska få ihop det.
Ja, verkligen.
Och jag vet att du reagerade lite så på den när du läste den, att du tyckte att det var lite klyschigt eller lite förväntat att de, att de såklart skulle liksom inleda en relation.
Ja, men alltså det jag tycker kanske, och det kan vi prata mer om sen, men att den är väldigt, jag upplever den här boken som väldigt konstruerad, eller jag upplever liksom att de två karaktärerna på något sätt har fått tilldelat sig liksom, den ena är överklass, hon är mobbad, utfryst, den här killen är fattig, han är populär i skolan, spelar fotboll, liksom stjärna i fotbollslaget,
han är en hunk
exakt i början, och sen så förändras den där
dynamiken emellan
exakt när de kommer till det här elituniversitetet som hon faktiskt uppmuntrar honom till att söka, vilket han då gör sen. Men vad jag tycker är intressant där i början, alltså det etableras ju väldigt snabbt ett underläge gentemot, alltså i Marianne gentemot Connell, i att det finns hela tiden ett slags känslomässigt underläge i att man vill ha hans bekräftelse, eller i att man vill bli okejad av honom, och det kommer ju inte utifrån kärlek, utan det kommer ju utifrån att bli okejad på någon slags status. Mm. Alltså, det, jag tänker att det är så viktigt i den åldern att man liksom får den sociala statusen. Mm. Och det har ju inte alls Marianne i början.
Men så vill hon ha det då? Jag tänker att det inte är så viktigt för henne att få egentligen social status. Hon, när hon drömmer om att de ska liksom hålla hand i skolan eller att han ska hälsa på henne i skolan, då tänker jag att det inte har att göra med att hon vill bli liksom populär. Mm. Eller att hon vill bli liksom, hon vill väl bli accepterad på det sättet att hon gärna skulle se att de inte liksom stod och sa inför alla att hon var plattbröstad eller vad det är de kallar henne. Men jag tänker att det,
ja, men det kanske är snarare så jag menar, att hon inte vill bli utfryst.
Mm. Han har makten att liksom ta in henne i gänget.
Ja. Ja, och så väljer han då att inte göra det, för att han liksom totalt osynliggör henne då i alla sociala sammanhang i början.
Mm.
Men vad tänker du, eller ska vi hålla oss kvar vid den här första scenen?
Vi kan prata om precis vad du vill. Det är samtalet är fritt.
Ja, för det jag tänker är spännande att prata om är ju också hur hon beskriver sex. Mm. Eller hur hon skriver om sex.
Mm. Det kommer ju ganska tidigt, som jag minns, en första sexscen.
Ja.
Och sen så liksom återkommer ju de ganska flitigt genom, inte bara sexscener utan också väldigt mycket tankar om sex och liksom små musings om sex. Ja. Vad tänker du?
Nej, men för att det är ju, eller snarare så är det ju åtrå och begär snarare än typ, det är ju inte så särskilt många sexscener vad jag vill minnas.
Nej.
Kan jag säga något om vilka böcker jag läser?
Ja, nej, okej, det finns några stycken.
Men sexscenerna blir ju allt mer destruktiva ju längre tiden går.
Mm.
Och då tänker jag utifrån Mariannes perspektiv. Eller Mariannes. Det är också intressant hur vartannat kapitel är utifrån Cornells perspektiv.
Mm.
Och varannat kapitel är från Marianne.
Mm, är det?
Mm.
Mm. Jag tänkte att de går in i varandra så mycket.
Ja. Att de har ändå berättat liksom, även om det inte är jag perspektiv så är det så, för då är det också många tillbakablickar, så ibland kan man ju lite som i The Affair, att man kan liksom se TV-serien The Affair, att man kan se en situation utifrån två
usla TV-serien The Affair.
Ja.
Underbar första säsong, sen går det raka vägen ut.
Ja.
Jag har inte ens sett femte säsongen.
Men det är ett intressant berättargrepp. Mm. Jag tycker liksom ändå att jag ser lite den tendensen här, att man typ tittar på en situation utifrån två perspektiv. Och där blir det också så himla tydligt om hur mycket missförstånd det hela tiden är mellan dem.
Verkligen.
Att det är nästan, det är liksom så hela deras relation är uppbyggd, utifrån missförstånd.
Verkligen, eller utifrån så här hur det, ja, precis. Det är missförståndet att båda så här förstår saken på ett sätt som alltid talar till deras nackdel. De har flera sådana samtal där en gång när Connell inte har råd att bo kvar över sommaren i sin lägenhet när de bor i Dublin, och han ska föreslå för Marianne att han ska få flytta in hos henne och få liksom tillbringa sommaren hos henne. Och så tolkar Marianne det genast som att han absolut inte vill liksom vara med henne längre, och säger så här, då kanske, eller att han säger så här, då kanske du vill, han blir jättenervös och bara, du kanske till och med vill dejta andra, och så säger hon i efterhand så här, du sa att du ville dejta andra. Att de tar alltid den värsta möjliga liksom, tolkningen av vad den andra säger.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Varför gör de det?
Väldigt relaterbart. Där har vi ju, där kan jag verkligen känna att jag kan relatera.
Ja. Du är inte beredd att liksom, vad ska man säga, tolka det som att någon vill dig väl. Jag vet inte. Nej, okej. Nej, för det som jag tycker är så, nej, men jag tycker det är intressant att det är liksom just det där att man får veta ofta, det är ju verkligen som det är för att man får så här, jaha, okej, det var inte alls så där, eller det kan ha varit så där, men det kan också verkligen ha varit på det andra sättet. Alltså, man har ju, man tänker hela tiden att man har en ganska objektiv bild av vad som sker, och sen så har man inte det.
Verkligen.
Vad tycker du om liksom, det som händer i deras relation är att de liksom gång på gång nästan får till det, eller nästan kommer varandra tillräckligt nära för att våga säga allting och liksom vara med varandra, ge sig här och varandra. Så här. Men, och så är det alltid någonting som, det är alltid något missförstånd som kommer i vägen, mm. eller alltid någonting som är, som blir fel, eller någon tolkar någonting på fel sätt.
Mm.
Är det verkligt?
Mm.
Eller är det irriterande? Är det sökt liksom?
Åh, spännande fråga. Jag tycker nog verkligen att det är verkligt. Det är min läsupplevelse. Där jag tycker att det finns ganska mycket i boken som där jag kan uppleva att det är ganska konstruerat och kanske mer som en kommentar på någonting än vad det faktiskt är verkligt.
Mm.
Så kan jag ändå uppleva att den här typen av att man i en relation alltid går om varandra i att man båda längtar kanske efter samma sak fast det uttrycks vad ska jag säga? Att det är så outtalat. Det är liksom så... det är ju ingen av dem som vågat tala klarspråk genom hela boken.
Mm.
Och det tänker jag är någonting jag kan känna igen mig i. Det känns väldigt så här, samtida. Liksom. Alla ens vänner och alla ens vänners relationer. Att det är liksom samma sak, samma situation. Att man försöker närma sig varandra. Man har inte typ språket eller verktygen för att göra det.
En sak som händer i boken är mot slutet att Marianne åker till Lund. Åker till Sverige.
Ja, just det!
på utbytesår eller på utbytestid. Och den tiden tycker jag är så, den är så vidrig i boken. Den är så liksom bottenfrusen. Hon är jättedeprimerad och går runt i så här en isdimma. Och det är fruktansvärt. Och hon har en så här vidrig relation med en kille som heter Lukas och är så konstnär och har någon äcklig studio där han har så dragit in massa artsy grejer för att det ska se ut som att han är konstnär.
Vad är det? Ett cykelhjul som står lutat?
Precis,
typ en massa
torkade blommor.
Travar med atlaser tror jag det är.
En typ man känner igen. Det är jättekul att man blir så, Sverige. Men
förlåt, känner du igen honom? Jag tänkte precis säga att jag inte, det kanske är en så här klassisk reaktion av typ titta på skildringar om Sverige och då är man väldigt noga typ Lex Midsommar eller egentligen vilken skildring som helst. Men att man säger, va? Det där kan inte alls känna igen mig. Jag har ändå pluggat i Lund.
Du har kanske mer relation, men jag tänker inte på honom som en Lunda kille specifikt.
Nej,
men som en...
som, du tänker honom som en svensk kille. Jag, liksom kan ju inte föreställa mig hur det ser ut i hans ateljé. Jag kan inte föreställa mig att den ateljén råkar ligga bredvid Lunds station, för det gör den inte. Det kan jag säga det, Greta.
Okej, du är fejk.
Men du kunde tro grej. På det. Alltså jag håller med dig om att det är en riktigt mörk passage. Det är också en väldigt, väldigt kort passage.
Jag tappade tårarna för jag ville absolut inte säga fake news i den podden. men nu sa jag det ändå.
Nej, men jag håller med dig verkligen om att det är en mörk passage. Men det är nog den passagen jag bara, vad är det här? Var är vi någonstans? Mm. Är vi Ungern?
nej, jag tycker den är liksom, det finns en sak som är så rolig den, som är när den här som också, det håller jag för sig med om att det är lite anakronistiskt att den här väldigt liksom seriösa och väldigt liksom sadistiskt lagda fotografen eller konstnären som hon har någon sorts liksom BDSM-relation med då. Att han mitt i allting säger så här, att hon har för lite kläder på sig och så säger han det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, och det är så det skulle en sån kille aldrig säga.
Nej, det är väl liksom en av alla sakerna som den här killen säger i boken som en sån kille aldrig skulle säga.
Men det är jättekul att Sally Rooney har plockat upp att någon har sagt det till henne sen när hon har varit på författarbesök i Sverige.
Säkert.
Då, att hon bara, säkert. De är så jävla sjuka i det där landet. Det är det enda de går runt och säger till varandra. Och att Marianne bara, vad menar han? Vad är det? Vad betyder det? Det är liksom det enda roliga som händer under hela hennes lunda tid.
Ja. Också typ nästan det roligaste. Det är som en
hela boken.
För den är ganska
igenkänningshumor för oss. Swedes. men det som händer där tycker jag som är liksom intressant med romanfiguren Marianne är att det är första gången som hon ändå säger ifrån eller så här, gör motstånd. Det är efter att hon har haft en annan relation med en annan kille som också har slagit henne i sängen och sådär. Och varit liksom, och hon har varit, egentligen verkar det ju som rätt ointresserad av det, eller liksom på ett sexuellt plan rätt ointresserad av det, utan bara använder det som någon sorts självskadebeteende av flera. Men det som är, det som händer där då är att hon liksom, hon börjar så här glida ner i den här, så här dimman som hon är i hela tiden i stora delar av romanen, men sen liksom bryter sig ut och säger så här, nej, nu får du fan vara nog, lämna mig i fred, jag går härifrån och kommer inte tillbaka, och du tar bort de där bilderna på mig, jag sitter här med ögonbindel på mig typ. Det är någonting som händer och sen så,
men hon gör ju det precis när han säger, han klappar henne så här på kinden typ och säger jag älskar dig, och jag vet att du älskar mig också, och det är väl just därför hon bryter sig ur det, för att hon inte kan koppla ihop, eller det blir, liksom, det blir väl kortslutning i hennes huvud att koppla ihop det här självskadebeteendet med någon typ av liksom, syn på kärlek.
Ja, precis. Men jag tänker att det är så här en av få gånger som hon typ är sann mot sig själv eller gör någonting som hon vill. Därför att samtidigt så är ju hon vill ju väldigt gärna så här ha kärlek som är ren eller kärlek som inte är så här befläckad av hennes egna liksom tillkortakommanden eller hennes familjehistoria eller något sånt där. Men just därför så tycker jag att det blir... Sen faller hon ju tillbaka i det där ändå, som man ju ofta gör i verkligheten, men att man ändå... Man sätter upp något sorts, så här, det här är fan inte kärlek. Och det är inte sant att du älskar mig, och det är verkligen inte sant att jag älskar dig.
Men vad är det som gör att hon, det här vet jag inte själv svar på, men vad tror du är svar, eller vad är svaret på varför hon gör det just i den situationen, i ett annat land med en svartklädd konstnär som heter Lukas? Varför får hon plötsligt den insikten, eller vad är det som...
Tänker bara att hon är på botten. Man får intrycket av att det är...
på botten så brukar jag hamna ännu längre ner på botten.
Men hon har ju verkligen hamnat mycket längre ner på botten jättemånga gånger.
Ja, det är sant. Det är sant.
Någon gång måste det finnas en botten. Som är botten.
Ja, men för det är ju väldigt intressant. Det där tror jag är en myt. Jag tror inte att det finns en sån tydlig insikt efter att ha varit på botten och sen på botten och sen på botten och sen på botten.
Nej.
Så tror jag inte man plötsligt bara... Nu fick jag insikten som gör att jag sen kan klättra fler nivåer upp.
Men det tror jag, det gör hon inte heller. Nej, hon klättrar kanske just i den stunden en liten nivå upp och sen så faller hon ner igen. Så att jag tänker att om den där serien hade slutat med att hon gick ut därifrån, ryckte upp sig och började äta mat igen och gjorde upp med sina föräldrar eller med sin mamma, och liksom, då hade jag inte tyckt att det här var en särskilt bra roman. Men jag tänker att det är ändå...
Fast relationen med Cornell därefter blir ju väldigt mycket mer lugn och stabil, upplever jag. Alltså jag upplever ändå som att det är någon typ av brytpunkt. Eller kanske... Jag tänker nog liksom att slutet är ganska ljust. Eller så att det är ganska... Typ att hon ändå kommer till någon slags ro. Eller att det här självskadebeteendet inte får pågå särskilt länge därefter. Eller? Blanda ihop det lite nu kanske.
Vi kan återkomma till slutet. Jag skulle vilja fråga om liksom, relationen mellan Marianne och Connelly är ju liksom egentligen det enda som romanen handlar om.
Ja,
det finns ju väldigt lite, liksom, även när det finns försök till att liksom porträttera så här, status i en klass, alltså i en skolklass och status på ett universitet och liksom, så här, klassklyftor och liksom, världen utanför familjeband är ju det, liksom, det är inte att det inte händer, och det är inte att man inte ser det hända på sidan, men det är svårt att få grepp om allting som händer runt omkring dem. Allting annat är liksom i oskärpa.
Verkligen. Och jag måste säga att jag har ju själv aldrig läst en bok, tror jag, där jag har så oerhört svårt att föreställa mig hur de faktiskt ser ut. Alltså bara en sån, att det är liksom så... Det är ju deras inre värld som typ gestaltas genom hela boken. Men ja, även om man säger att så här, ah, Marianne, hon har gått ner i vikt. Och så, men jag har liksom... Alltså, så här, är hon blond? Är hon mörk? Alla den här liksom, typen av yttre attribut har jag skitsvårt att föreställa mig. På samma sätt som jag väldigt svårt föreställer mig vad de då lyssnar på, pratar om, läser. För att det hela tiden... det benämns som böcker man läser, men det nämns aldrig titlar, eller det nämns inte ja, titlar kanske.
Nej, men verkligen, verkligen. Vad tycker du att det liksom gör med romanen då, att allting annat är så oskarpt i förhållande till deras relation, deras liksom relation, bara deras inre liv?
Men kan man inte säga på samma sätt att deras respektive familjer är oskarpa i att man inte får ett tydligt liksom, eller hänger ihop också, tycker du?
Mm.
För att jag tänker att liksom, framför allt Mariannes familjesituation, i att hon har en mamma, hennes pappa är döda, och så har hon en elak storbror och ja, en elak mamma också för den delen, men där slutar den beskrivningen av hennes familj, alltså vi får ju så otroligt lite ledtrådar varför de är elaka mot henne, så att jag upplever liksom att
vad hon har gjort för att förtjäna det
vad hon har gjort för att förtjäna det här. Men vad jag tycker att det gör med den, jag förstår ganska tidigt att det finns en poäng med det, annars hade det såklart inte gjort så genomgående hela boken. Men jag tänker att ja, det är ju det som får mig att då uppleva det lite som ganska konstruerat, lite mekaniskt, lite... Och så samtidigt så tänker jag att det också, det kan ha att göra med att det finns en kommentar i att ja, men det är ingenting annat runt om dem som är viktigt, för att det är deras relation som är det enda viktiga i livet, och vad vi engagerar oss i, båda är ju ganska politiskt och intellektuellt engagerade och ja, extremt liksom bildade båda två, eller blir det under tidens gång, så det är inte det som räknas, utan allt som räknas är kärlek. Är det kanske som är
som... Ja, precis, med budskapet. Ja, precis. Jag tänkte när jag läste om den nu, så var det jättemycket som jag hade glömt bort, alltså jättemycket trådar som jag hade glömt bort, för att allting liksom bleknar då i jämförelse med den här kärlekshistorien, som jag i och för sig också tyckte var mycket mer drabbande första gången jag läste den än andra. Jag vet inte vad det beror på, men jag tror att också det här liksom med som Connells liksom skrivardrömmar, författardrömmar hade jag glömt bort.
Just
det här självmordet i klassen som sker mot slutet hade jag också glömt bort.
Det har jag glömt bort.
Ja, det har du redan glömt bort, fast du läste den för liksom två veckor sedan eller någonting. Det säger ju någonting att liksom, även om det händer jättemycket andra saker, det är inte det. Men det är bara att de inte liksom fastnar.
Just det.
Och samma sak lite grann med familjehistorierna, tänker jag. Connells mamma, Lorraine, är ju liksom, hon ska ju vara då så här arbetarklassmamman, den ensamstående mamman som är så här, liksom, hon städar och hon liksom, men hon är också så här väldigt mycket typ en moralisk kompass för båda, både för Marianne och Connell.
Verkligen.
Och de är, men de rättar sig inte alltid efter henne, men som läsare så vet man att det alltid är hon som har rätt.
Ja.
Till skillnad då från de så här skurkarna som är Marians mamma och Marians brorsa, som är bara onda. Liksom.
Mm.
Och som det kommer fram att Marians pappa har liksom slagit mamman och Marians pappa har slagit Marianne. Hon har haft en vidrig uppväxt som det liksom hela tiden antytts att hon har haft, och som säkert ligger till grund jättemycket för hennes mående och hennes liksom självskadebeteenden av olika slag.
Självkänslan är inte på topp.
Men är det intressant? Om man är deras familjehistorier intressanta?
Ja, när du ställer frågan på det sättet, så behöver den inte vara intressant förstås. Eftersom att det egentligen inte är så, alltså, även fast vi hela tiden, jag tänker så här, i vår samtid så är vi så oerhört nyfikna om att titta på någons... Alltså tänk att när man dejtar, så då vill man gärna prata om ens familjeförhållanden och uppväxtförhållanden så tidigt som möjligt, eftersom att det säger så mycket om en person.
Men man vill förklara sig själv.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Men jag tänker att samtidigt så tror jag att det är ganska nyttigt att kämpa emot den instinkten i att vilja veta så mycket som möjligt.
Relationsråd från Kajsa Heidel. Ja. Ge hit. Varför?
För att det ändå kan säga 10 000 saker om en person. För att det inte finns en... Alltså så här, ja, för att man blev... för att man blev misshandlad eller för att man hade trauma, snarare så här, om man hade ett trauma i sin uppväxt, då behöver inte det betyda att man blev en sån här och sån här, och sån här. Men att vi har så himla tror att vi har en väldigt så stark tendens idag i att liksom dra väldigt snabba slutsatser av hur någons uppväxt har sett ut.
Vad tycker du om slutet av romanen? Det som händer är att de har då ännu en gång liksom sammanförts och de har blivit ihop igen på sätt och vis, och Marianne bor hemma hos Connell och Connells mamma och allt verkar så bra. Och man tänker, åh gud, tack och gud, ett lyckligt slut äntligen på den här historien. Jag älskar ju lyckliga slut, så jag blev, även den här gången gick jag på det och tänkte, åh, hur mysigt det kommer bli nu. Och så slutade det med att Connell har fått han har blivit accepterad på en skola i New York, en skrivarskola, eller skrivarutbildning i New York. Och Marianne säger, åk dit. Och han säger, jag vill inte utan dig. Och hon säger, åk dit utan mig. Och det hon säger är ju att jag kommer finnas kvar här. Och då kan man tolka det som att hon kommer finnas kvar där. Man kan också tolka det som att det kommer gå som alla andra tidigare gånger de har skilts åt och liksom inte hittat fram till varandra igen, eller det har tagit en jävla tid för dem att hitta fram till varandra igen. Är det ett lyckligt slut?
Alltså jag tänker skillnaden när hon säger jag kommer finnas kvar, så finns det ju, jag tror till och med att det är uttalat i boken att hon till skillnad från alla de här tidigare gångerna de har försökt få ihop det, så inser hon ju själv att hon inte kommer vara... Ett, hon kommer inte förmodligen finnas kvar för att hon kommer vara i någon annan relation, eller hon kommer vara, eller två, att hon att det inte kommer hon kommer inte vara densamma, han kommer inte vara densamma efter att ha rest bort ett år, så att situationen som de har nu kommer aldrig att bli som förut. Nej. Utan det är här och nu. Och på det sättet så är det ju en fin och liksom typ inspirerande tanke om kärlek och liksom att livet pågår och att allting är i förändring och att vi inte kan så här hålla fast. Det jag tänker också är fint att hon själv inser det. Tolkar jag det som att hon också på något sätt friar sig från honom och att hon därigenom friar sig från någon slags beroendeställning som hon haft, eller inte beroende, det är hårt kanske, men någon slags det här liksom emotionella underläget hon har haft gentemot honom under hela boken frigör hon sig ju från i slutet genom att liksom släppa taget.
Eller gör hon det? För en annan sak som händer är ju att hon liksom, innan de till slut, och det här är ju för den som inte har läst boken helt obegripligt hur många gånger de liksom skiljs åt, men de ska en gång ha sex, och så säger hon, hon har haft alla de här liksom destruktiva relationerna och destruktiva liksom sexuella relationerna, och sen så frågar hon Connell då till slut, kan du slå mig i sängen? Och han säger, nej, det tror jag inte att jag är så intresserad av att göra. Och då är det som att de gör slut igen över det här. Liksom schismen mellan dem eller deras liksom förmodade sexualiteter.
Eller hon blir väl stött, eller hon blir
ja,
väl
hon blir
skansen och går därifrån, tror jag.
Precis. Och det som händer sen på slutet är att hon inser att han har liksom en makt över henne som han behöver inte slå henne för att ha den makten över henne, eller vad man ska säga. Hon liksom kan hänge sig ändå. Och det är ju på ett sätt fint, samtidigt som jag tänker att det inte är att hon löser sig, utan snarare att hon accepterar att hon kommer att vara i underläge gentemot honom, därför att han har så här en makt över henne som väl är kärlek, att de älskar varandra, eller att hon älskar honom så mycket. Och han älskar henne på massa sätt också, så att det är liksom, någonting med att de så här förlorar sig i varandra eller vad ska säga.
Ja, just det. Väldigt romantiskt slut.
Det är väldigt romantiskt slut, och det är därför jag blir så deprimerad av tanken på att de ändå ska skiljas åt igen när de nu har det så jävla bra ihop. men för jag, som sagt, jag gillar ett lyckligt slut. Jag hade önskat att det skulle vara, för jag tycker att slutet i Samtal med vänner är så lyckligt, för att jag gillar inte riktigt hennes relation. Alltså den huvudpersonens relation med sin bästis, när de blir ihop mot slutet.
Mm.
Och därför tycker jag det är så underbart i Samtal med vänner att den killen som hon har dejtat av och på, eller varit ihop med av och på, att han kommer tillbaka.
Att han hör av sig där.
Att han hör av sig, det är så romantiskt och vackert. Mm. Det tycker jag är toppen. Mm. Också för att den enda, jag tänkte på, jag tror att det stört mig jättemycket på en mening. En sak som Sally Rooney får lite kritik för ibland är att hon använder lite så här paja liknelser.
Mm.
Och då minns jag tycker Samtal med vänner, det är inte lika mycket sånt i den som det är i den här, vilket det är en del i den här. Men en sak, den enda
är liksom, lite snabbt skriven kanske.
Den enda mening jag minns från Samtal med vänner rakt av är en vidrig mening som handlar om när de liksom tjejerna, huvudpersonerna, tjejerna i boken precis har blivit ihop igen. Och så är meningen så här, jag kommer inte ihåg det på svenska, det är typ så här, i sängen så vek de sig kring varandra som origami. Det är så himla äckligt, jag stör mig så mycket på den meningen och att det är det är enda jag kommer ihåg. Så därför gillar jag inte tanken på att de är så origami.
Jag minns en mening där från den nya boken om att Connell rör Marianne.
Mm.
Och hon beskriver det som att när han tog på hennes hud så kände hon sig helig som ett altare.
Mm. Men jag tycker den har blivit jättehårdad, den meningen. Den tycker jag är ganska fin, för man vet hur den känslan känns. Även om den är lite fånig, så tycker jag ändå att den är sann på något sätt.
Mm.
Men slutet, blev du hoppfull av slutet?
Jag blev hoppfull.
Hoppfull om kärleken?
Ja, absolut. Jag...
Om man älskar någon ska man släppa den fri.
De mest banala sanningarna är ju också de som är mest sanna.
Med det så tackar Kulturkommissionen för sig. Den här veckan har kommissionen bestått av mig, Greta Thurfjell, och min kollega Kajsa Heidel. Tack för att du kom hit.
Tack.
Tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Nästa gång ska vi prata om Kanye Wests Jesus is King. Hej då!
Hej då!